Mindfulness-appen, det är lite grann som en trygghet för mig. För oavsett var jag är eller vilken tid på dygnet det är, så finns lugnet nära till hands och jag kan ge mig det när jag behöver återhämtning. Testa själv. Innan du fortsätter din dag så kan du ge dig själv lite egen tid. En kort meditation kan göra stor skillnad. Jag har själv inte så långa pauser och alla dagar är då lite olika. Och jag brukar antingen ta 5 minuter eller 10 minuters meditation. Och det hjälper, framförallt de där stressiga dagarna när man kanske normalt prioriterar bort återhämtningen. Det finns så många olika meditationer som är guidade, det finns tysta eller för stresshantering. Det finns även sömnberättelser om du har svårt att sova. Så oavsett om jag är på väg till jobbet eller behöver en paus mitt på dagen, så finns passande meditation just i den här appen. Just nu så har jag lyssnat mycket på den här som är inriktad på fokus. Jag har långa inspelningsdagar och då är det svårt vissa dagar att hålla fokus hela vägen. Som lyssnare till Nyfiken på så får ni nu 50% rabatt på en årsprenumeration av Mindfulness-appen. Hörde ni, 50%? Erbjudandet, ja, det hittar ni på themindfulnessapp.com/Kristin. Passa på att ladda ner den här underbara appen idag. Den kan hjälpa dig att hitta balansen i vardagen.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Johanna Wallén och hennes sambo, numera man, Marcus Wallén, hade kommit till en punkt där de ville göra en förändring i livet. Med 2 barn var från tidigare relationer och en gemensam son var det mycket tid som gick till barnen och alla aktiviteter och de jobbade full tid och mer därtill. De sågs knappt. De bestämde sig för att ta ledigt ett halvår för att resa och se vad de kunde komma på att göra i framtiden men då jobba tillsammans. Samma vecka som Marcus slutar sitt jobb och de har friheten att göra sin förändring får Johanna beskedet att hon har bröstcancer. En trippelnegativ bröstcancer. På en dag förändrades livet, men kanske inte i den riktningen de tänkt sig. Det är 3 år sedan idag. Nu driver de seglarhotellet på Sandhamn tillsammans och de är ute på andra sidan ur sjukdom och har hittat den livsstil som de drömde om. Jag är nyfiken både på det mod de båda hade att ge upp sina karriärer när man har totalt 5 barn att försörja för att hitta en ny och mer värdefull livsstil. Och också nyfiken på hennes resa och tankar att leva med en aggressiv bröstcancer och komma ut på andra sidan. Att våga ta för sig av livet som är här och nu är de båda ett fantastiskt bevis på. Välkommen Johanna.
Tack så mycket.
Härligt att se dig igen.
Detsamma.
Jag var ju ute hos dig i helgen och det är ju fantastiskt mysigt ute på Sandhamn.
Det är det. Det är en fantastisk plats att vara på.
Verkligen. Rogivande.
Det är det.
Även om du kanske i perioden när du jobbar inte är så rogivande.
Nej, men nu har vi ju haft den här fantastiska sommaren och då kanske det inte alltid är så rogivande. Men det hör ju till. Det ska ju vara mycket på sommaren.
Mm. Jag tycker det är så härligt just med den nu att det är liksom, det är lite liv precis när man kommer in vid hamnen. Och sen så kan man bara gå rakt över ön och på andra sidan så är liksom stranden, klipporna och så ser man ut över havet. Att det är så otroligt nära.
Det är det. Det är magiskt. Så det är just, behöver man komma ifrån så är det ju, behöver man inte gå så långt.
Nej, verkligen inte. Nej, superhärligt. Och nu har du extra fullt upp, när det här sänds så har ju den helgen som jag kommer att prata om nu redan varit. Men du och din blivande man Marcus ska gifta er.
Ja,
det om är, 2 veckor.
Det är korrekt. Om 2 veckor. Efter 12 år tillsammans.
Mm. Är det mycket nu eller?
Ja, men det är lite mycket. Ja, men det som sagt, jag sa det till Marcus häromdagen. Hur tänkte vi egentligen när vi planerade att vi skulle gifta oss i september? Precis direkt efter de månaderna vi har haft som mest att göra. Men det kommer bli fantastiskt. Det är lite mycket att göra, men vi har otroligt mycket härliga människor runt omkring oss som hjälper till.
En fantastisk dag kommer det ju naturligtvis att bli. Det vi ska prata om lite grann är ju också det här att ni har ju gjort, kan man säga, 2 resor där Marcus, eller du har gjort det med Marcus bredvid dig hela tiden. Och jag tänker att vi börjar med den första som jag tycker så delvis är så, eller delvis väldigt inspirerande. Kanske för att man själv går i tankar ibland vad, om jag gör det jag vill göra eller om jag vill göra någonting annat. Men just det här att ändra livsstil när livet inte är så bra som man vill ha det. Men vi kanske kan börja med att titta på liksom, hur såg era liv ut innan ni gjorde den här förändringen?
Ja, men innan vi bestämde oss för att flytta ut i Sandhamn så levde vi, vi har en stor familj. Vi har 4 stycken stora barn som är idag mellan 17 och 21 år gamla. Och vi träffades ju mitt i livet, eller mitt i livet, jag var 34. Men,
hur gamla var barnen då, dina barn?
De var 5 och 9 och Marcus barn var 7 och 8.
Full fart då när man sätter ihop dem?
Väldigt full fart.
Men hur träffades ni? Det där kan vi nästan börja.
Också lite skärgårdsinspirerat då. Vi träffades på ett event, Strömmar kanal café, eller hette det då. Eller Strömmar krog, på skärgårdens snabbaste båt. Som var en båttävling och så avslutades det med en middag och fest på kvällen. Och där träffades vi.
Men du var relativt nyskild då?
Ja, ett halvår tillbaka. Hade flyttat tillbaka från London där vi hade bott senaste åren. Eller de sista åren tillsammans. Och ja, hade väl egentligen inte några stora planer på att träffa någon. Men så sprang vi in i varandra. Och sen, ja, så blev det så.
Ja, och just det här att ni hade 2 barn. Var det inte någon kompis där som sa att, jag vet, ja men alltså har du 2 barn? Jag vet en annan som har 2 barn.
Mm. Ja, jo, det var Marcus bästa kompis och nu också gudfar till vår lilla sladdis som vi har tillsammans och en av mina närmsta vänner också. Vi stod och pratade med varandra och han pratade väldigt mycket och är superhärlig och framåt och när jag sa det, men jag har 2 barn och han bara, men åh vad roligt, då måste du träffa min kompis. Han har också 2 barn och sen så introducerade han oss för varandra några minuter senare.
Och hur blev det då just det här att det är ändå 2 barn var samma åldrar och få ihop en bonusfamilj? Var det, för kärleken förstod jag var ganska stark på en gång.
Ja, det var den, vilket var ju fantastiskt och det är väl det som har hållit oss samman, för det är ingen lätt sak. Det vet ju de många som säkert träffar varandra när man redan har barn och familjer. Att få ihop dem på ett bra sätt och se alla och allas olika behov och... Så det var några tuffa år fram och tillbaka innan vi faktiskt flyttade ihop på riktigt och så vidare.
Ja, för ni hann med ett break och det är inte det som jag vill säga, men det är ju att det är inte alltid så lätt.
Nej.
Men det breaket höll inte så länge.
Nej, det var några månader. Vi kände, nej men det här fungerar inte. Vi vill ju vara tillsammans och vi kan inte leva utan varandra helt enkelt.
Men ni jobbade ganska mycket också. Båda ja. 2 på varsitt håll.
Ja, men precis. Marcus har ju då bakgrunden med hotell och restaurang. Framförallt restaurangbiten där han har varit alltså, i branschen i 20 år. Och de sista åren innan vi gjorde vår förändring, då jobbade han med Pelle Lydmar väldigt nära och var med och planerade, öppnade och utvecklade hans krogar. Och jobbade väldigt, väldigt mycket. Och jag jobbade med bostadsutveckling på lite olika företag. Så vi jobbade båda 2 mitt på Stureplan känns det som. Och jobbade mycket hem och det här vanliga livet som man har med aktiviteter för barnen och laga middagar och så vidare. Så det var intensivt.
Men när var ni kände att det här håller liksom inte? Vi umgås ju knappt.
Nej, men vi fick då en liten sladdis. Matteo som nu är 5 år gammal. Det är ett riktigt kärleksbarn. Han föddes på våran 7-årsdag faktiskt. Vilket är ju fantastiskt. Han det här lite larviga som man alla säger att men, får man ett barn tillsammans så blir det som ett litet shit i familjen. Men det vart verkligen så. Han blev den som knöt ihop hela säcken på något vis. Och ja, jättehärligt. Men vi, när han började på förskolan efter ett år och man skulle tillbaka till det här livet som man, ja, jobba, lämna, hämta, aktiviteter, så kände vi att det kan inte, så här vill vi inte ha det. Och vi gillar verkligen att umgås med varandra. Och drömmen hade väl många år tillbaka funnits att vi ska göra någonting tillsammans, men de stora barnen måste bli lite äldre först och vi måste hinna planera och hinna veta vad det är vi vill göra.
Så att den tanken om man gör någonting annat, den fick ligga och gro lite grann?
Ja, men det tror jag. Och vi har alltid haft ett väldigt öppet hem och har middagar och älskar det sociala och älskar att egentligen vara värdar och service och så vidare. Och att liksom kunna kombinera det med jobb. Att liksom, att det ska bli, ja, men hela den livsstilen. Det har vi längtat efter. Men det är lite läskigt.
Jag tycker att det är så otroligt modigt och inspirerande såklart. Men att just det, när man har 5 barn totalt och 2 jobb. Och sen så ska man liksom göra en förändring. För ni bestämde er för att vara ledig ett tag för att liksom fundera ut vad ni skulle göra.
Ja, men lite när livet rullar på och det går liksom i 180 så är det ju svårt att få tiden. När ska man ha ork? Man är trött när man har gjort alla sysslor för dagen och man pustar ut en liten stund innan man ska sova och börja nästa dag, nästa morgon. Så att få den här tiden att, ja, men när ska vi kunna ta det här steget och vad ska det vara? Ska vi göra det i Sverige? Ska vi byta location i Sverige eller ska vi flytta utomlands? Eller, ja, vad vill vi göra? Vi hade knappt, inte så mycket semestrar tillsammans heller, så att annars är väl det en tid man kanske får tid att, ja, verkligen prata med varandra. Men då bestämde vi att vi skulle försöka ta en höst, ett par månader och göra en lite längre resa och få tid för varandra och få tid att fundera ut, ja, vad nästa steg skulle vara, helt enkelt.
Men det är ju ganska, jag tycker att det är så modigt också, dels men tryggheten är, när du har ett jobb som du har jobbat med mycket, så finns det en trygghet i att det här kan jag och det här liksom vet jag. Men också ekonomiskt, därför att det är ju ändå så här 5 barn som ska försörjas och man har sitt boende och det är så mycket sådana saker. Jag kan nästan bli irriterad på mig själv att det ska påverka mitt liv så mycket, men det är ju ett faktum att man behöver gå runt, jag har barn att försörja. Vad var det som gjorde att ni ändå vågade?
Marcus fick en möjlighet att vara ledig och ja, en ekonomisk trygghet i det också. Och vi hade tänkt att kanske kan hyra ut vårt hus lite grann. Och, ja, men tänkte väl inte att vi skulle göra någon lyxresa så, utan mer komma iväg att få vara tillsammans. Så att vi kände oss inte så oroliga för just den biten just då.
Men att ändå också så här bestämma sig för att göra någonting nytt.
Absolut.
Det kan ju folk också vara rädda för. Kommer det att funka eller inte?
Ja, men jag tror också att någonstans så tänkte vi väl att vi vill verkligen göra det här. Vi tror att det är rätt tid nu. Matteo var fortfarande, skulle fylla 2 och vi, det är en bra tid liksom. Och de stora barnen är så pass stora så att de, ja, men det skulle nog funka för oss att göra någonting annorlunda.
Men var ni rädda någon gång att det skulle kännas som så här, som jag tror många kan känna, att vad händer om jag misslyckas? Vad händer om det inte går?
Jag tror inte vi hade hunnit så långt i tankarna just då. För vi hade ju inget konkret att ta ställning till just då. Utan det var ju mer så att vi vill göra någonting tillsammans. Vi måste först fundera ut, är det ens en möjlighet?
Så att man börjar där. Se om det finns en möjlighet. Ta ett break, se om det finns en möjlighet. Och sen ta beslutet efter det.
Absolut.
Egentligen.
Absolut. Jag hade tagit tjänstledigt, eller jag skulle vara tjänstledig. Kom aldrig riktigt så långt. Men jag hade tagit tjänstledigt i några månader från mitt jobb. Mm. Så att jag hade ju det, ja, skulle det inte vi komma på vad vi faktiskt ville göra, så kan man ju gå tillbaka till sitt jobb och så får man vänta lite.
Hade en liten backup-plan.
Ja.
Mm. Mm. Men så kom då den veckan då när Marcus, det var 2019 i juni, om jag minns rätt va? Som han slutade.
Precis.
Men då hände ju det som är sånt här besked som man inte vill ha. Att du fick reda på samma vecka att du svarat på en knöl i bröstet att det var cancer.
Precis.
Vad hände i dig då?
Ja, det var ju superjobbigt såklart. Jag hade hittat upptäckt själv en knöl i mitt bröst.
Hur länge har du känt den?
Ja, men jag upplevde att det har varit under väldigt kort tid. Så att två, tre veckor innan jag fick beskedet upplevde jag att jag hade känt den. Mm. Ja, men det som hände då, det är ju att den typen av tumör som jag hade, antingen så svarar man bra på behandling eller så gör man inte det.
För du visste inte först vilken typ av bröstcancer det var, utan du gick ju hem och googlade.
Ja, det som man inte ska göra. Jag har då också en mamma som har för 20 år sedan hade, eller 20 år tidigare hade bröstcancer. Hon hade två olika typer av tumörer och ja, hon fick operera bort bröstet och sådär. Men hon lever idag och det har gått bra för henne. Men man googlar ju på lite olika och man är ju, ja, som sagt, jag tror många gör det även om läkarna säger att man inte ska göra det. Men då hittade jag en som jag var, så länge inte den här, för den här typen, det känns som att det är den farligaste.
Och det var trippelnegativ cancer.
Precis.
Men hur lång tid tog det innan du fick beskedet efter att de visste att det var cancer till att det var vilken form?
Nej, men det fick jag faktiskt reda på samtidigt.
Och då var just den typen av cancer.
Ja.
Och eftersom du hade googlat det och du fick veta att det var precis det du befarade, det du inte ville ha.
Ja, då bröt man ju ihop såklart. Där och då så var det ju, som jag tror alla människor som hamnar i liksom liknande situation. Eller alla kanske inte gör det, men jag gjorde det. Jag bröt ihop såklart och Markus var ju med. Och det var ju superjobbigt och det första två veckorna innan man hunnit landa var ju, då var man rätt skör.
Men ni har ju liksom fyra barn tillsammans och lilla Matteo var då?
Ja, han skulle fylla två. Han var nästan två.
Finns det liksom, vilka tankar gick kring just familjen och barnen och det ni hade framför er som ni skulle göra?
Nej, men det blir ju ett helt annat fokus. Just de första två veckorna var ju såklart jobbiga för man har ju så mycket känslor och tankar inom sig som man inte, innan man får det liksom förklarat vissa saker och behandling, vilken väg behandlingen skulle ta och så vidare. Och innan man hade fått landa med barnen, de stora barnen men det var rätt tufft och jobbigt.
Vilken typ, vad sa läkarna om just behandlingen och vad kunde de säga eftersom det var en aggressiv cancer?
Ja, men det de gör är att de träffas, läkarna, och så har man en typ av konferens kring cancerpatienter, vilken man träffar. Man träffas olika, både onkologer och folk som jobbar med strålning och kirurger och så vidare. Och så kommer man överens om vilken som är den bästa, vilken man tror är den bästa behandlingsformen för just varje enskild patient. Och för mig så, eftersom att jag hade en ganska snabbväxande tumör och därför att jag upptäckte den så plötsligt, så sa de att det man vill göra först är att försöka krympa den med cellgifter så att den är lättare att operera bort. Så att för mig var det en 5 månaders period av cellgifter och därefter operation och sen var det strålning. Så att
det man ska säga också som är viktigt är ju verkligen att vi håller koll och kontrollerar. Det var ju att du hade också varit mammografi bara några månader innan. Och ändå så kommer det här då 3 månader senare. Mm. Så att det är ju viktigt att vi verkligen gör det vi kan själva för att hålla koll också. Och inte bara förlita oss på mammografin.
Nej. Man känner ju sin kropp. Alla gör ju det.
Ja.
Så att det.
Men när den här tiden med cellgifterna, det var den tiden då ni egentligen skulle göra den här resan och fundera ut vad ni ville göra. Det blev ju en annan typ av resa då. Hur mådde du under den tiden?
Ja, såklart så hade man ju starka biverkningar. Cellgifterna var jättejobbigt. Både mentalt och fysiskt såklart. Det är ju många fysiska saker som... Ja, man fick väldigt ont i kroppen, skelettet, musklerna. Men jag fick ju, eftersom man får så dåligt immunförsvar så fick man ju... Jag fick Markus gav mig själv, eller gav mig sprutor efter varje cellgiftsbehandling för att man skulle få upp immunförsvaret, blodkroppar och så vidare. Och jag fick väldigt ont i kroppen av de sprutorna. Och huvudvärk fick jag, alla olika slemhinnor i kroppen blir ju lite förstörda, så både liksom mage och hade rinnsnuva hela tiden. Allt hår försvinner ju på kroppen när man får cellgifter. Jag tappade allt hår. Även håret i näsan. Och då gör det att man har rinnsnuva hela tiden.
Det var en sak som man inte ens tänker på.
Nej, det är många, många olika saker. Och mentalt, för mig så tror jag att det var absolut tuffast första veckorna innan jag påbörjade min behandling. För när jag väl hade påbörjat behandlingen, då hade jag ett fokus, ett mål. Och det var ju att man skulle klara sig och bli frisk. Och nu vet jag vet vilka steg som gäller och så vidare. De första veckorna innan man hade liksom fått mer kött på benen och fått mer information, så levde man ju någon typ av ovisshet. Och jag är en person som gillar ordning och reda och kontroll och vill veta vad som händer. Så att när jag väl hade fått reda på det, då upplevde jag att det var lättare. Sen såklart var det ju en supertuff period. Och man var ju trött och vi hade en liten tvååring. Och att inte orka med på samma vis. Det är ju när man är en person med många järn i elden. Så det var jobbigt.
Men just det här också att läkaren hade väl också sagt någonting om att är det så att du svarar... alla svarar ju olika på behandlingen. Det är därför det finns en sån otrolig liksom skillnad på utgången av just den här... trippelnegativ cancer.
Ja, men precis.
Hur snabbt märkte de att du svarade på?
Ja, men jag fick två omgångar med olika preparat av cellgifter. Och det var planen. Första var under en 6-veckors period. Och efter den perioden så man hela tiden följer upp och med ultraljud och mammografier och så vidare. För att se om man svarar på behandlingen, annars behöver man ju ändra form. Och där kunde man se att jag svarade hyfsat bra på det. Efter 6 veckor hade jag en 2 veckors uppehåll. Och sen skulle jag påbörja en ytterligare som jag skulle ha då under en längre period. Den reagerade jag jättedåligt mot i början. Jag mådde jättedåligt. Jag var en av de få procenten som kunde få biverkningar som jag fick. Så fick jag ta ett paus igen och sen fick jag påbörja en annan sorts medicin. Men det gick bra. Någon kunde se liksom att tumören krympte utav cellgifterna. Och det var ju det de hade, det var det önskan var. Mm. Eller målet såklart. För att själva ingreppet sen, operationen, skulle bli så liten som möjlig.
Hur reagerade barnen? För Matteo då som är 2, han var ju så liten. Ja. Så han kanske inte förstod så mycket, eller?
Nej, han förstod inte så mycket. Jag tror att skillnaden var väl i och för sig, för Markus var ju också hemma, vilket var ju, vi kom ju inte iväg på den där resan som vi hade tänkt. Det blev ju en mental resa istället, och det var ju fantastiskt att ha honom hemma, för han följde med på varenda behandling, varenda gång, varenda läkarbesök, och framförallt ha någon hemma. Man kunde ligga i varsin soffa och vi kom väldigt nära varandra, vilket jag tror att antingen gör man väl det, eller så är det ju, många vittnar ju också om att man kanske går isär när en kris eller en sjukdom händer för att man inte orkar. Men jag tror eftersom att vi inte jobbade, eller jag jobbade ju såklart inte för jag var ju sjukskriven, men Markus var ju, han hade ju ett break på ett halvår och det kom ju extremt lägligt. Så att han hämtade ju och lämnade Matteo på förskolan, och jag tror att för Matteo var det ju, han fick ju ha båda sina föräldrar hemma. Även om jag kanske var mycket sängliggande, så pappa hade ju aldrig varit hemma så mycket.
men hur var det för de andra barnen som då var, tonåringar då?
De var tonåringar. Nej, men det,
hur reagerade de på det beskedet om cancer?
Det var de reagerade såklart att de var jätteledsna. Det var lite olika. Tre av barnen var väldigt ledsna. Både för vår skull och sen så uttryckte de ju som att men Matteo är ju så liten. Tänk om inte han får lära känna sin mamma. De stora barnen, och det var ju också kanske min största sorg och rädsla. För de stora barnen, vet du, de skulle ju alltid minnas mig. För de var så stora så att de, om någonting skulle gå snett, om jag inte skulle klara mig. Men den lilla pojken, han skulle inte minnas så mycket. Så att de var ledsna för den sakens skull också. Men sen blir ju, allting blir ju en vardag. Så det är ju så. Jag tror att också att vi pratade så mycket om sjukdomen. Och jag har berättat för alla. Och lagt ut på mina sociala medier direkt när jag tappade håret och mig själv liksom skallig liksom och så vidare. Och inte varit rädd för det, utan känt att det är min sätt att bearbeta också. Att,
och inte kanske behöva allas frågor, utan att de är med på resan. Exakt. Även om ni inte ses.
Exakt.
Jag tänkte just eftersom din mamma också hade bröstcancer.
Ja.
Kunde du känna igen något beteende i någon av barnen? Känna igen dig själv för hur du reagerade när din mamma fick cancer?
Absolut. Min mamma, när hon fick cancer, då var min äldsta pojke, han var 1 år. Och både min mamma och min syster jobbat i sjukvården. Och mamma då som även jobbat med just cancerpatienter i hennes ungdom. Hon var väldigt rädd och orolig och ängslig och rädd för att dö och så vidare. Och jag tror att jag var, men sluta, det kommer gå bra. Det måste gå bra, för jag kan inte leva utan min mamma. Så det var ju liksom mitt kanske försvar och hur mitt sätt att hantera det. Nej, men det är klart att sluta vara ängslig, du kommer greja det här. Och hon har ju sagt till mig att hon upplevde att det var lite, inte provocerande, men jobbigt att jag inte kunde typ sörja med dem eller gråta med dem eller visa känslor på det viset. Att jag kanske kändes lite kall och hård. Och ett av våra barn som reagerade på samma vis. Superpepp, det här kommer gå bra, du kommer klara det. Och då kunde jag känna igen det jätteväl, att jag fattade då vad min mamma kände, att kan du visa lite känslor liksom. Och hon gjorde ju det. Hon visade ju känslor, men hon pepp, var ju pepp.
Uh-huh. Och då blev det ju att du kände igen kanske också dig själv i,
exakt.
I det. Och förstod ju att det kanske inte var någonting annat än just, för just hur vi hanterar olika saker i olika situationer. Och man tar liksom kanske lite olika roller också. När de andra är ledsna så blir en av dem stark.
Ja, och så är det ju. Man är ju olika. Det är ju.
Men jag tänkte också på Marcus. Hur, för jag vet att han ville ju gifta sig på en gång typ.
Ja, precis. Han,
blev han rädd?
Ja, han var jätterädd. De första, som sagt, 2 veckorna. Vi fick beskedet dagen innan midsommarafton 2019. Men de första kommande typ 2 veckorna där, ja men vi grät varje dag hela tiden, kändes det som. Eller inte hela tiden, men man blev påmind om man liksom en, om man tänkte ju katastroftankar. Och då var det liksom, vi måste gifta oss. Och jag bara, ja, nej, inte just nu. Jo, men jag måste vara gift med dig. Jag vill att du ska heta Johanna Wallén. Du måste det. Och jag bara, men vi kan inte tänka som att det ska liksom gå det värsta. Jag vill också vara gift med dig, men inte nu.
Det är lite gulligt det där med att han vill att du ska heta Johanna Wallén. För att när jag träffade ju Marcus först ute på Sandhamn. Mm. Och när jag frågade efter ditt telefonnummer så fick jag det. Och då stod det Johanna Wallén. Han har redan ändrat det innan.
Det var några år sedan.
Underbart ändå. Ja. Men just det här var betydelsen av att få ha någon så nära under den här tiden. Och också det här var ju då före pandemin. Så han kunde ju verkligen följa med på sjukhuset.
Absolut.
Hela tiden. Men att just ha det här stödet hemma, vad betyder det för dig?
Allt. Det var starkt. Och det, att det blev ju, jag åter tillbaka det igen, en resa. Men den gjorde oss jättemycket. Och det gjorde, jag tror, helt gott för hela familjen. Förde oss väldigt nära, skulle jag säga.
Och då var ju de här cellgifterna då som pågick under, var det drygt halvår?
Ja, lite mer än 5 månader.
Ja. Mm. Men sen så blev det nästa steg.
Ja.
Och då var det operation.
Då var det operation. Och de visste ju att tumören hade ju krympt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så att de gjorde en liten tårtbitsoperation, heter det. Man tar en liten bit. Och det de sa direkt efter, när jag liksom pratade med läkaren, är vaknat och sådär, att ja, men det kändes mest som bindväv, eller, men det är svårt att säga, men man skickar iväg det liksom till patolog för att, liksom, ja, för att få svar. Och när vi väl fick svar sen, så var det ju fantastiskt, för det fanns inte en enda cancercell kvar. Så att det var liksom, jag hade i princip blivit fri från cancern utav cellgifterna. Så det var ju magiskt.
Och de behövde inte ta någonting mer runt omkring ifall det var, alltså det kan ju spridas till lymfarna.
Ja, jo, de tog också en portvaktskörteln, lymfkörteln i armhålan, och ja, ett par, tre, fyra stycken också. Men det var ingenting där överhuvudtaget, så att det var ju väldigt skönt.
Och ändå då, när de ser att det är, just för att förstå liksom gången, så är det att de ser att det inte finns någonting kvar, vilket är ju helt fantastiskt. Så gör de ändå strålbehandling efteråt?
Ja, jag tror att det handlar lite olika om vilken typ av cancer man har haft eller tumör man har haft. Och vad jag förstod, så var ju just den trippelnegativa, där risken för just spridning och framförallt återfall är ganska hög i början, så vill man göra en, liksom en försiktighetsåtgärd, att man strålar området. Först var jag tvungen att läka ordentligt, men sen så strålar man mot armhålan och bröstet. Och det gjorde jag. Det var en 5 veckors behandling. Så man kommer in måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och så strålas man. Det går ju fort. Det tar ju typ 10 minuter per gång. Liksom. Men man fick ändå åka dit 4 eller 5 dagar i veckan i 5 veckor.
Okej. När den här tiden sen är över. Dels har det ju varit väldigt mycket mental resa.
Yep.
Och också en fysisk, för att kroppen, det tär ju på kroppen att ta den typen av behandling.
Det gör det.
Hur var du efter, alltså mentalt och fysiskt?
Fysiskt, inte, ja absolut, det stramar, men det stramade ju väldigt länge, och det gjorde det väl liksom i säkert 1,5 år, speciellt under, alltså där man har tagit lymfkörtlarna i armhålan. Det stramar lite grann när man sträcker upp och sträcker bak och hit och dit. Men verkligen inte fysiskt, inte det speciellt mycket eller jobbigt överhuvudtaget. Mm. Mentalt tyckte jag att det var tuffare, för jag har alltid varit en väldigt glad person. Och jag kände mig inte glad. Jag kände att jag kände mig rätt liksom platt, likgiltig. Inte likgiltig, men att ingenting var kul. Det var som att man var liksom i någon typ av gråzon. Inga liksom toppar eller dalar egentligen, utan rätt platt.
Men just att vara i det tillståndet och också så här hantera rädsla. För rädslan måste väl komma till och från under hela den här behandlingen. Att ena gången känna sig stark, och du säger att du är här med struktur och du vill veta hur det liksom, att man får den kämparandan, drivkraften. Men samtidigt också vara rädd ibland. Var du rädd?
Inte jätte, faktiskt.
Och då har du varit det efter behandlingen? Har det
kommit tillbaka? Nej. Man går ju på ganska täta kontroller efteråt. För att just risken för återfall var ganska så stor med den här tumören. Men då sa de också att de första, man blir ju inte egentligen typ friskförklarad efter 5 år. Man är ju liksom typ, någon typ av konvalescens. Men med min typ av trippelnegativ, så är de första 3 åren mest allvarsamma. Eller där man, ja, om man får återfall, så sker de flesta under de första 3 åren. Och efter 3 år så är det mer som att den kurvan förändras. Och att det blir, man blir säkrare och säkrare på att man faktiskt inte får ett återfall. Och då vet jag att jag frågade min läkare för något år sedan när jag var på kontroll. Att hur är det nu? Räknas den här perioden från när jag fick min diagnos eller från det att jag avslutat min behandling? När ska jag börja räkna de här åren? Och sa han att nej, men det kan du börja räkna när du fick din diagnos. Och sen sa han också så att när man svarar så bra som du gjorde på cellgifterna, det vill säga att jag blev ju i princip botad, eller vad ska man säga, eller alltså frisk efter dem, eller cancern försvann, man tog död på det, då är risken för återfall ännu mindre.
Och du kände dig trygg i det också?
Jättetrygg.
För annars vet jag att det, när man har pratat med andra, så kan det, där omgivningen tänker att nu är du klar och nu är du frisk, så kan det ändå slå tillbaka på de som har drabbats. Jag jobbade ett tag med cancerrehabfonden, och då var det väldigt vanligt att när människor kommer ut ifrån sjukhuset och behandlingen är klar, då släppte liksom alla andra som var oroliga runt omkring och liksom säger, men nu är det klart. Medans ibland så kan man gå och fundera kring det. Men där är det ju skönt att, att känna den tilliten till vad läkarna säger och vara i det, för du kan ju inte påverka någonting annat i alla fall.
Nej, men absolut. Och sen så tror jag också att vi, en månad efter att min strålning var klar, flyttade vi till Sandhamn.
Mm.
Så att då, och sen har det gått i 180 km i timmen efter det. Så absolut, varenda gång som man går på en kontroll. Ja, det är klart att man kan vara lite nervös eller lite spänd. Men jag har ändå gjort ett par sådana kontroller nu och varit på mammografier och så vidare. Och det ser bra ut. Så det känns skönt.
Och att ni flyttade ut till Sandhamn då bara månaden efter, det betyder ju att det var inte bara en mental resa just att bli frisk under den här tiden, utan ni fick nys om det här hotellet, att kanske få möjlighet att driva det. Och det gick ju verkligen parallellt, det blev ju liksom den resan som ni först pratade om, den skedde ju parallellt.
Ja, det blev ju så.
när fick ni nys om att kunna driva hotellet?
Ja, men det var ju en pågående process. Seglarhotellet på Sandhamn, det, hela byggnaden, fastigheten och verksamheten såldes i maj 2019. Ett fastighetsbolag som köpte, som letade operatör. Och det var ju en pågående process som Marcus var ju mer delaktig i, eftersom att jag var ju dålig. Men det skedde parallellt. Vi började åka till Sandhamn lite grann under hösten 2019 för att känna på och så vidare. Och stöttade fastighetsägarna som då hade köpt och som inte egentligen visste någonting eller hade liksom kunskap och erfarenhet av att driva en hotell- och restaurangverksamhet. Och så pågick diskussioner och så vidare, och sen så kom vi överens under våren 2020 att men vi ska nog göra det här. Vi ska nog hoppa på och testa.
För den diskussionen började ju redan under hösten då när ni hade behandlingarna.
Ja.
Var det skönt också att tänka på någonting annat som hade med framtiden att göra?
Absolut, det var det ju. Men till en början så visste vi inte riktigt hur det skulle gå.
Men fantiserar man inte? Lite.
Absolut, jo men självklart. Mm. Och det här, det var ju också fantastiskt, för det var ju våran dröm att få göra någonting tillsammans. Sandhamns seglarhotell, det är ju ett anrikt hotell och med mycket historia, och det kändes lite läskigt, för att det är, de flesta vet i alla fall i Stockholm vad Sandhamn är. Det är ju en ö längst ut i skärgården och så långt ut man kan komma nästan. Och det kändes som ett stort ansvar. Och skulle vi våga, vi kanske hade tänkt oss ett lite mindre projekt till en början med. Men det är ett ganska stort projekt. Så att det var läskigt och roligt på samma gång.
Och då när ni kliver in så har också pandemin klivit in i våra liv.
Ja, det var ju
och,
så.
Och då tänker man just det här med hotell. Och den branschen, många andra branscher också såklart, men drabbades ju väldigt, väldigt hårt. Att, jag tycker ni är så modiga hela tiden och kliver in i liksom saker, fast det kanske inte verkar möjligt, så gör man det. För det är just där och då att skriva in, liksom börja ta över driften på ett hotell när det är som kaosartat i pandemin. Hur utnyttjade ni den tiden, eller hur tänkte ni själva kring det?
Vi tänkte väl kanske att det var ett perfekt tillfälle att få utveckla en verksamhet som vi kände väl att vi ville driva det lite annorlunda mot vad det kanske hade drivits innan. Ett konferenshotell som absolut var öppet för privatpersoner, speciellt under sommartid. Många har varit där och varit på after sale och festat och firat midsommar och så vidare. Men vi ville att det skulle bli en året runt destination. Sandhamn är magisk alla årstider. Och våran favorit hade ju blivit kanske under hösten, vintern och våren när det är en helt annan skepnad där ute. Varenda gång man tittade ut över havet så såg det annorlunda ut, speciellt under den perioden. Och jag tror inte så många har kanske varit ute på Sandhamn mer än på sommaren. Och att vi såg en möjlighet att kunna göra någonting häftigt. Och framförallt också att vi ville öppet varje dag. Och ja, så har det blivit.
Men det måste jag då, just när det är en pandemi så är det ju inte en tillströmning av gäster. Fanns det möjlighet att göra andra saker med hotellet under vägens gång då? Som ni...
Ja, men exakt så. Vi påbörjade renoveringar. Vi ville ju bygga om, förädla, göra lite nya gästytor och så vidare. Hotellet var ganska eftersatt, själva hotelldelen. Det byggdes 20 år tidigare och det fanns mycket att göra. Men sen är det ju också viktigt att det tar ju tid och det kostar pengar. Att inte rusa in i någonting, att få liksom bo in sig och så vidare. Så vi började att renovera lite hotellrum och sen att utöka gästytor, att byta ut möbler, göra lite nya utserveringar och så vidare. Så att
det fanns... var en bra investeringstid.
Det var
när
det
ändå inte var fullt så att säga under pandemin.
Nej, men precis, att få lära känna ön och öborna. Öborna hade inte satt sin fot på hotellet på ganska många år, för de hade inte känt sig välkomna och framförallt så hade det ju varit stängt. Det stängdes ju stora perioder eller långa perioder och bara öppet några dagar i veckan och så vidare. Men efter vi hade flyttat ut på riktigt maj 2020 och vi hade haft vår första sommar med restriktioner såklart. Men då tog vi beslutet att nu ska vi öppet varje dag. Vi vill ju åt det hållet. Så att då... Och då blev det en tid att bjuda in och lära känna öborna som har blivit våra bästa ambassadörer. Och vi har öppet varje dag och vi har folk varje dag. Och det blev också en mötesplats tror jag för många som satt hemma och arbetade. Det är ungefär 500 hushåll på Sandhamn. Och jag tror att vi är runt 120 som är fastboende, som bor och som är skrivna där ute. Men många som är ute på helger, eftersom att det går ju ändå båtar ut året om hela tiden. Det är folk som bor och pendlar in till stan och så vidare. Så vi upplevde att det var väldigt mycket folk som faktiskt var på Sandhamn eftersom att man inte fick jobba eller var på sina arbetsplatser. Så att vi hade många som satt och arbetade hos oss och drack kaffe och lunch och sen blev man kvar och så tog man ett glas vin. Men det blev väldigt trevligt faktiskt.
Mm. Jag pratade med en av dem som jag var där ute i helgen. Som sa just det, att det var så himla härligt under den tiden. För att även om man satt med avstånd på hotellet så kände man sig inte ensam. Exakt. Under en sån tid när det var väldigt tufft för många att sitta ensam. Mm. Men att de då kunde, från att de i sommarboende kunde vara kvar även under resten av året och jobba därifrån.
Precis.
Men just det att man jobbar ihop. Hur blev det självklart vilka liksom uppgifter ni... För att det är ju också i en relation så är det en sak att man lever ihop privat. Men att sen kliva in och hitta den formen tillsammans.
Ja, nej men det var ju många som sa det. Men ska ni verkligen göra det här? Kommer ni våga? Och tänk om det... Och ni inte klarar av att jobba ihop och det blir jobbigt och så vidare. Vi var ju faktiskt inte oroliga för det. För det här var ju det vi hade längtat efter. Och det tedde sig ganska naturligt... Marcus har ju erfarenheten som jag inte hade med just restaurang, att arbeta med restaurang, och han har drivit egen krog och ja, men som jag sa tidigare jobbat otroligt mycket med stora liksom, arbetsgivare i Stockholm. Och han är fenomenal och jag kan nog säga att han är bland de bättre i Sverige på just att möta gästen och att se alla och så vidare. Och han kan få med sig gänget och personalen. Och jag som kommer från, jag älskar också service och jag älskar människor och kommunikation och möten med människor. Det gör vi båda två. Men sen just den här biten med att förädla en fastighet och allt vad det innebär med ett gammalt hus. Själva restaurangen är ju byggt på slut på 1800-talet. Så att det är ju, det är inte bara någonting man vill inte göra vad som helst. Så hela den här biten med inredning och design och så, den har jag tagit. Så att vi gör...
Där har ni ju bra komplement, för du jobbade ju ändå inom fastighets... Kanske tidigare.
Ja.
Och han inom, så det har varit ett fint möte i det. Kan ni hålla jobbet, alltså när man kommer hem? Ja. Nej, men det är just att man får det privata. För ni bor ju på Sandhamn och jobbar där och lever ihop. Är det liksom, får ni er egen tid också?
Det är klurigt. Det har varit, som sagt, nu har det varit några år som det har... varit väldigt intensivt, jätteroligt, absolut jätteroligt, men vi är ganska dåliga på att ta den tiden. Nu har det precis varit, som jag säger, en sommar där det går i ett hela tiden från morgon till kväll, men det går ju som inte många timmar utan att det är någon typ av återkoppling eller ja, från någon som undrar någonting och så vidare, men det är den livsstilen vi har valt. Vi har ju också valt att göra oss själva till en del, alltså vi brinner ju för värdskapet och då behöver man ju vara där och sätta sin prägel på hur vi vill att det ska, hur känslan ska vara, hur man ska känna när man kommer in på hotellet.
Så målet var ju att få vara mer tillsammans, och det är ni ju även om ni är på jobbet. Och det är en sak som jag också, för några veckor sedan när jag var där så åkte jag faktiskt ut själv och hade tagit med mig en bok typ och tänkte sätta mig och läsa. Så hamnade jag på hotellet och var väl med och stängde den natten, tror jag. Och det som slog mig var att det var så otroligt, alltså, inkluderande. Och då satt jag bland annat på samma bord som Marcus, och när vi höll på att dansa där på natten så var ju också delar av personalen med och dansade med oss.
Absolut.
Och det var så himla häftigt. Alltså gäster, personal och Marcus. Alltså det var en sån otroligt härlig gemenskap. Det blev ju liksom, ja, men lite grann så här familjärt. Att alla var alltså väldigt inkluderande. Och när man tänker på er som familj så har ni ju gjort den resan att liksom, ja, men svetsat ihop två familjer till att blivit tajta. Hur viktigt liksom är det för er med den känslan på hotellet?
Jag ska säga att det är nog den viktigaste känslan. Vi älskar ju det. Alla våra stora barn jobbar där ute nu, eller har jobbat där ute nu i sommar. Och de har ju gjort det nu ett par somrar. Och det är ju som att vara på ett enda stort läger, höll jag på att säga. De har ju jättekul tillsammans, alla ungdomar. Och de är ju det är kul att jobba. Alltså att jobba i restaurang, man är ju en del i festen. Det är ju fantastiskt. Nej, men så det är ju jätte stor del att folk ska må bra och ha det bra.
Det, och lilla Matteo då, när vi satt och pratade här om kvällen, han ville ju väldigt gärna vara med och jobba.
Ja, han är ju, det är ju hans, han minns ju inte så mycket innan. Vi började ju vara på Sandhamn när han var 2,5 år. Och det är ju hans vardagsrum. Och ibland är det lite svårt att förstå för en 5-åring att man inte alltid kan springa omkring och hoppa och dansa och så vidare. Men han vill gärna vara med och jobba med sina stora syskon eller någon annan. Han känner ju alla i personalen. Och, ja, det.
Men det är väldigt härligt att se. Och framförallt när storbror kommer ner sen och sa att du frågade, är han i vägen? Mm. Kanske lite
grann.
5 minuter till.
Ja.
En annan sak som jag också tänkte på, det är just det här att er kärlek, att den är så otroligt den är inspirerande den med. För när ni tittar på varandra eller pratar om varandra så ser ni ju extremt nykära ut fortfarande.
Ja, det är konstigt.
Nej, men alltså, jag tycker att det är så häftigt, för att man kan ju landa i en olika faser i kärleken. Att nu har det liksom gått från nykärlek till att man är trygg med varandra. Men det liksom, era ögon glittrar liksom när ni ser varandra. Vad tror du liksom ligger till grunden för att ni håller den kärleken vid liv på det sättet?
Det är en klurig fråga. Nej, men vi har haft en sån otroligt stark passion för varandra. Och vi har det fortfarande. Alltså det är... Absolut har det varit tufft många gånger. Men jag tror att också vi känner oss så trygga i varandra med allting vi har varit igenom. Det har ju utvecklats oss och stärkt oss jättemycket. Och Marcus friade ju till mig då på våran 10-årsdag. Som också då var Matteos 3-årsdag. Mm. Så han friade till mig och... Absolut, självklart sa jag ja. Och nu ska vi gifta oss. Och det är ju också att efter 12 år tillsammans har den liksom... Det är klart att det går upp och ner. Men nu är vi ju... Nu ska ju vi lova varandra att vara tillsammans för alltid. För egentligen så... Vi känner oss så trygga i att vi kommer leva ihop. Men det blir ju en fin sak att få göra tillsammans. Att få gifta sig.
Hur gick det? Alltså jag tänkte på det när ni var och gjorde liksom en genomgång inför bröllopet och gick igenom hela ceremonin.
Ja, det kommer jag sa, vi vet inte hur vi ska klara det här. Nej, men vi var ju övade i kapellet i Sandhamn vi måste ha varit tidigt i somras. Och då sa hon som ska viga oss att ja, men nu kan vi bara stå och öva lite grann här. Ställa framför varandra och så. Ja, man kan säga så här, man kan säga så här och så vidare. Nej, men alltså det har vi grät så mycket båda två. Så att nu när vi pratade om det, Marcus sa häromdagen. Han bara, men alltså jag vet inte, det kommer inte gå. Jag kommer bara gråta. Och det är så härligt för att... Det gör man inte jätteofta. Det är inte så att vi sitter och man gråter så ofta. Men det är ändå så fint att man kan få vara så här ödmjuka inför varandra. Och få förkänna att det är en stor sak. Mm. För det är liksom ingenting lättvindigt. Och det är inget självklart. Men vi verkligen, verkligen älskar varandra otroligt mycket. Vi är väldigt kära.
Mm. Det syns. Och det sprider sig faktiskt väldigt, som jag sa, mycket till oss andra också. Att det är en kärleksfull relation som ligger i botten när man kommer dit. En annan sak som jag tänkte på när man har gått igenom det du har gått igenom, så finns det de som säger att liksom jag har alltså förändrats. Men alltså det har ju klart att det har hänt saker som gör att man kanske ser på livet på ett annat sätt, eller man uppskattar saker på ett annat sätt. Finns det någonting som du känner att du har fått kanske mer behov av, och vissa saker som du säger, nej men det där är inte lika viktigt längre?
Ja, klurig fråga. Nej, men jag tror att jag vill omge mig med människor som ger mig någonting. Man tänker relationsmässigt och så vidare. Att det, jag vill inte lägga energi på onödiga saker. Försöka fokusera på det som ger mig kraft och styrka och energi. Det har jag tagit med mig och som har kanske blivit extra viktigt.
Och just det här med att man någonstans, som du säger, det här med energin. Att tidigare så lever vi kanske bara på för att vi alltid har gjort det. Vi omgås med de människor vi har runt omkring oss och så pågår det. Men att det finns att du inte lägger energi på det som tar energi, utan
exakt,
lägger fokus på det andra. Finns det någonting annat mer fysiskt som du kan känna att du kan bli lättare trött eller ha ett behov av att kanske få behålla lugnet ibland på ett annat sätt?
Ja, men så är det absolut. Jag har alltid älskat musik. Jag har alltid, alltid, alltid lyssnat på musik. Så fort jag kommit upp på morgonen och satt på musik. Det var en stor sorg faktiskt när jag gick igenom min behandling. För jag orkade inte lyssna på musik. För jag hade så ont i huvudet och det var det här som ett brus som jag inte... Ja, lite kanske samma sak som att när man blir utmattad eller väldigt trött eller väldigt stressad. Det tog faktiskt ganska lång tid innan jag orkade liksom börja lyssna på musik. Och det var en stor skillnad. Så att absolut tröttare tror jag. Jag tror att ja, men mer känslig för intryck och sådär. Det tror jag att jag har förändrat. Eller, för
det men är du bra på att ta den, alltså ge dig den tiden då att gå undan?
Mm, det är någonting jag håller på att öva på.
Men just en sån verksamhet som ni driver så är det klart att det är väldigt intensivt och det är mycket som ska göras. Att
absolut.
Och det, se till sina behov.
Absolut. Det, jag övar på det. Det är inte så lätt att ta sig den tiden faktiskt. Men i somras när det var som mest intensivt och jag var ute och gick en promenad med Marcus. Vi hade fått tid till det. Mina föräldrar var uppe tror jag och hjälpte till med Matteo. Och Marcus sa bara, men det känns som att du liksom blivit folkskygg. Alltså jag vill inte gå någonstans där jag träffar någon jag känner. Jag bara, nej men jag känner mig trött. Och då propsade han på att jag skulle åka iväg några dagar. Åka iväg själv, läs böcker och ja, ligga på en solstol. Och det gjorde jag. Och det räckte bara med 2-3 dagar sedan så var det mycket bättre. Så att det är härligt att ha den stöttningen i ens partner också. Att ja, jag kommer inte vara någon bra människa om jag fortsätter att vara stressad och trött på det här viset. Så att det, mm.
Och skönt att kunna ha den och kommunicera det med varandra också.
Absolut.
Vilket såklart, med den tryggheten ni har i varandra så känns det som att, men det är många som vill, men kanske inte alltid kommunicerar det med ens partner. Och framförallt, tänker jag, eftersom ni jobbar ihop så är det ju många saker som ska göras under tiden. När ni då tittar nu på framtiden för, liksom, vad vill ni med hotellet nu framöver?
Det finns mycket saker som vi vill göra. Det finns ju mer saker att utveckla, absolut. Men vi har också sagt att man får inte rusa fram i någonting. Utan det här är en så pass stor verksamhet och vi vill liksom växa organiskt, alltså växa, ta det stegvis så att vi mäktar med och så att verksamheten mäktar med. Så vi har massa saker kvar att utveckla. Och både liksom fysiskt i själva hotelldelen men även verksamhetsmässigt. Man kan ju hitta på, vi gillar att hitta på roliga och skojiga och busiga saker. Och musik, som jag sa, är en jätteviktig del i vårt liv och i verksamheten. I sommar har vi haft 30 ungefär livespelningar. Allt ifrån coverband, lite olika, till ett av våra favoritband, Blackness, som har varit och spelat. Vi har haft, många har varit hos oss och det har varit ett otroligt fina möten. Och det vill vi fortsätta med. Och sen är det ju, vill komma på roliga, knäppa saker.
Ni har ju öppet på julafton också.
Ja, ja, nej, men vi har haft uppe 2 jular nu och sista, eller i julas nu som var där, då vi trodde inte att det skulle bli så många som kom, men vi hade gett ganska mycket personal ledigt, men det slutade med att vi hade 200 middagsgäster på julafton. Och Marcus stod i, han har ju en bakgrund i bar, eller varit
praktiskt då, när ingen personal är där.
Exakt, och jag fick vara hans barback och springa och hämta is och glas och så vidare. Och lilla 5-åringen, han sprang omkring och lekte charader med de övriga gästerna.
Mm, ja,
nej, så att det, vi är prestigelösa, det tror jag man måste vara när man går in i sånt här projekt. Det är högt och lågt och det är ju det som är roligt också.
Vi har ofta pratat om att, jag tror jag nämnt i podden också, att jag liksom, när man funderar på kring det som jag själv jobbar med, vilket jag tycker är väldigt roligt, men ibland så jobbar jag så mycket så att jag inte ens reflekterar över hur kul det är. Och då kan man ju drömma sig vidare, så här, vad vill jag göra längre fram, och om jag inte skulle göra det här, vad skulle jag då? Och då har jag alltid pratat om att typ, det var så här pensionat där alla möts och så vidare. Och så pratade jag med en kompis här om dagen som har jobbat väldigt mycket, sålt bolag, och samtidigt som hon byggde upp bolaget så hade hon 3 små barn. Och det här har jag kommit in på flera gånger, att min dröm hade varit egentligen att så här, off-season, att ha veckor för föräldrar att vila upp sig. Att liksom möta andra föräldrar som är i samma situation. men utan krav, utan bara så här återhämtning. För det är så otroligt många föräldrar som är så trötta idag. För vi jobbar mycket och det är mycket. Och vi vill vara nära våra barn hela tiden, men vi behöver ju orka hela vägen.
Absolut.
Så det är en sån här grej som jag skulle vilja se någonstans. Nu ska jag inte säga att ni måste göra det. Men jag tycker att just det här att när vi är i de situationerna. Så, och jag har ju åkt ut nu till Sanna flera gånger. Och det är ju dels för att jag kände första gången jag var där att det var väldigt inkluderande. Och även om jag kom dit själv så var jag verkligen inte ensam. Och det var väldigt härligt. Och jag hade liksom närheten till naturen. Så för mig blev det ju, även om jag har ett stressigt liv, så är det väldigt nära lugnet. Och jag är nära hem om det skulle hända någonting.
Absolut.
Så att det finns ju många roliga saker man kan göra. Men nu är det framförallt bröllopet som närmar sig.
Yes, yes.
Det blir en hejdådrande fest. Några dagar, det blir inte bara en dag.
Ja, nej men. Vi var ju såhär, hur ska vi göra? Ska vi gifta oss utomlands? Första känslan, i alla fall jag hade, var att jag kanske inte ville ha det på Sandhamn. För att där är vi så... Ja, men man är... Känner alla och alla känner en och har åsikter hit och dit och så vidare. Men sen kände vi, men det är klart att vi ska vara på Sandhamn. Vi älskar ju det stället och det är ju magiskt. Platsen och miljön och människorna och så vidare. Så att det blir på Sandhamn och ja, det blir några dagar. Vi gillar ju musik som sagt var, så att vi börjar på torsdagen redan faktiskt med en liten konsert. Så att det, ja.
Ja, vad härligt. Jag hoppas att du också nu kan värva, det är svårt kanske att värva ner, men att försöka ta in de här två veckorna inför också, för det är ju faktiskt en del av bröllopet, brukar jag alltid säga. Jag har ändå varit gift, du har också varit gift en gång.
Japp.
Men det har inte Marcus.
Nej.
Så han ville gå all in.
Ja, han vill ha fest.
Ja. Och du hakar på.
Ja, det är
klart
ju
att det ska
kul.
Firas.
Det är roligt.
Ha en fantastisk nu. Gör er bröllopshelg helt magisk och försök också njuta och släpp kontrollen.
Ja.
under den
ska
helgen.
Försöka.
Ja. Och om man är nyfiken på seglarhotellet så är det
sandhamn.com.
Sandhamn.com.
Mm.
Sen undrar jag lite grann vad du är nyfiken på.
Jag är nyfiken på att lära mig mer om livet och om mig själv.
På vilket sätt?
Nej, men jag tror ju på den ständiga utvecklingen, att man vill utvecklas och man vill lära sig mer om både sin liksom partner och sig själv och så vidare. Vi ska ju också bygga ett hus, det är också en del i liksom hela vårt liv. Vi ska bygga hus och jag är jätteintresserad av arkitektur och lära mig mer om det. Vi ska anlägga en tomt i en tallskog och hur man, ja, så det finns just nu, så är det mycket fokus på det, men jag tror att jag är nyfiken på att utforska det som ger mig kraft, hur jag kan bli en bättre person och mamma och partner och så vidare och trygg och arbetsgivare, ja.
Men just att lära sig mer om sig själv, vilket är en sån här grej som nu har jag haft förmånen att träffa så många via podden, men just det här att det är väldigt många som kommer tillbaka till det, att det är, om vi lär oss mer om oss själva så blir vi också bättre, framförallt för oss själva att orka med, men också gentemot andra.
Absolut, men jag tror också att lite tillbaka till det som vi kände innan vi tog steget, att om man inte lever sitt liv fullt ut, kommer man ångra sig då och så vidare, och det du sa innan i början att, ja men, hur ska man våga göra en sån här sak, och jag tror att man ska hitta någonting som ger en kraft och att man vågar liksom lyssna på den här inre rösten man har, och det kräver ofta att man kanske går utanför sin comfort zone.
Men inte vara rädd i att misslyckas, utan hellre gå på känslan framförallt.
Ja. Och kanske börja smått, gör någonting varje dag som du aldrig gjort tidigare. Som jag gör nu, spelar in en podd.
Ja, bara det.
Bara det.
Ja, det är inte bara.
Nej,
nej.
Inte bara.
Det är härligt att just det här att också se att varje... Att det är inte så farligt att göra det.
Nej, det är inte så läskigt heller.
Nej, vad skönt att höra. Det var inte så läskigt att komma hit.
Nej, det gick bra.
Det gick bra. Ja. Ja, jag är så glad att du kom och tack för att du berättar och som inspirerar så många andra, inte bara mig utan många andra som lyssnar.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och njut nu utav bröllopet och ska vi avsluta med en låt. Du som älskar musik.
Ja. När jag fick frågan vilken låt så kände jag bara, men det här är så svårt. Jag har så många låtar som betyder så otroligt mycket för mig. Men jag tänkte faktiskt, eftersom att det här kommer sändas efter bröllopet, så tänkte jag att jag skulle vilja ha en låt som vi kommer ha på vår vigsel. Som betyder jättemycket för mig och för oss. Och det är Stand By Me. Och just den här versionen är men Maffi Kör som är magiskt. Och jag har sjungit mycket kör när jag var liten och yngre. Så att den är väldigt, väldigt fin. Och att alltid ha någon som står vid den sida, så som Marcus har stått vid min sida. Och som jag hoppas att han känner att jag står vid hans sida. Det är ju fantastiskt.
Tack Johanna. Ja, det kan inte sluta bättre. Tack snälla.
Tack.
When the night has come and the land is dark.
I nästa veckas avsnitt gästas jag och min gäst från mitt allra första avsnitt. Programledaren, komikern, författaren och skådespelerskan Petra Mede. Vi pratar om nya boken som handlar om hennes tonår och tiden i ballettens värld. Vi pratar om hennes enorma självförtroende. Hur hon ska kunna ge sina egna barn samma typ av självförtroende och självkänsla. Vi pratar om hennes väninna Doris, 101 år, som nyligen tyvärr somnade in. Och så pratar vi om hennes nya föreställning 50-50. Alltså, vad är de positiva sidorna med att bli 50 och de negativa? Det blev mycket skratt kan jag säga. Det är därför jag är så hes. Så missa inte nästa veckas avsnitt.
Stand by me. Oh yeah. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.